Jaha!
Välkomna tillbaka, kan jag bara få säga att en gång till.
Säg det, kör.
Välkomna tillbaka till Sveriges absolut sämsta podd, alla kategorier.
Är det verkligen alla kategorier?
Ja, den här veckan är vi faktiskt sämst alla kategorier.
Det är sjukt, för den blir verkligen bara sämre och sämre.
Ja, ja.
Inte ens min mamma lyssnar längre.
Nu finns det en podd som bara har fågelkvitter i 300 avsnitt. Och alltså, den är överlägsen oss.
Fast den kan jag i och för sig tänka mig. Det är jättemysigt att lyssna på fågelkvitter. Den måste ju vara topppodd.
Jo, fast sen är det någon som tänder på fåglarna efter ett tag. Och då, alltså, det blir obehagligt ljud liksom.
Ja, det förstår jag. Knaster.
Ja.
När de brinner upp de små liven.
Alltså, fan vad hemskt.
Ja, och ändå,
så jävla grov.
Ja, förstår du hur dåliga vi är då? Om vi är sämre än en podd med fågelkvitter som sen...
Jo, men tror du inte att det... liksom blir hysteri hos folk och att det är därför den har så mycket lyssnare då, för att folk måste bara så här: vad i helvete är det här, jag kommer göra det här och det här med de som har gjort det här.
Men vi är fortfarande sämst.
Ja. Men vet du vad jag tycker med att vi är sämst? Det är så himla skönt, för då har vi absolut ingen som lyssnar och ingen som helst press på oss. Vi kan säga vad fan som helst.
Ja.
Skönt.
Nej, men det har ju gått bra. Vi har ju toppat listorna, om vi ska vara realistiska nu i verkligheten, sen vi släppte podden.
Det har gått väldigt bra.
Ja, det har gått bra. Fast det får man inte säga, så vi hoppar ifrån det direkt. Dagens ämne, vad är det? Lägg det på bordet.
Jag tycker att vi avslutade förra avsnittet så himla fint med att den här stickan plussade, som man säger.
Mm.
Och nu så ska vi fortsätta med hur det var när ni var gravida. Så jag tycker vi kör igång!
Ja, det här är egentligen ett uppföljningsavsnitt från förra. Då pratar vi ofrivillig barnlöshet. Motsatsen till det är ju graviditet, och det fick vi ju till slut.
Precis. Efter många om och men, många ligg, många, många bäckenbensövningar från Jonna för att få det så att säga flyta ner, kan man säga så?
Nej.
Det var ägg hit och dit, det var Jockes, inte slöa spermier, men få.
Ja, nu ska vi höra lite hur det är från två olika perspektiv. Att vara gravid och att stå bredvid när någon är gravid.
Sen vill det är väl nästan lite som diagnosavsnittet, kan man väl säga. Att en är liksom är med i skiten och den andra dras med i skiten, kan man väl säga.
Precis, och så är det väl mycket när man är i ett förhållande. Och jag tycker så här, har man inte lyssnat på förra avsnittet, så tycker jag man går in och gör det först. Ja. Så att man vet lite vad det var. Man vet er resa och man vet vad ni har kämpat med de fem senaste åren då, nu när vi är där vi är i graviditeten. Det vill precis. Säga, stickan har precis plussat, eller ja, det stod ju på finska att ni var gravida.
Mm.
Och då, vad hände då? Vad hände sen, helt enkelt?
Ja, det som i alla fall kommer hända är att om du sticker ansiktet lite närmare så kommer du ha micken i munnen.
Vet du, mickteknik, det är A och O när man poddar, min kära Joakim Lundell. Och jag har flawless mickteknik.
Ja, då har du en typ i munnen.
Nej, jag har den väldigt nära munnen. Men är det någon lyssnare som har klagat på mitt ljud någon gång? Nej, det är det inte.
De har kallat det rovdjur konstant sen podden kom ut.
De har inte klagat på mitt ljud, de har klagat att jag är med överhuvudtaget.
Ja, men de säger att det låter som någon mård som liksom är sjövild på natten.
Kan vi lägga in ett mårdljud, Michelle som är vår klippare, lägg in ett mårdljud och så ser vi om det är
en rabiat mård. Eller någon mård som parar sig med någon lika rabiat mård. Nej, men tillbaka. Du har ett sidospår.
Ett sidospår. Ack så viktigt sidospår med mickteknik som jag försöker förankra. Stickan sa på finska att ni var gravida.
Mm.
Ni står då inne på toaletten, förstår jag. Och vad gör ni sen? Ni springer ut och ringer till alla ni känner. För ni är ju i det här läget superglada.
Exakt. Ja, jag tror att det första Jocke gör, alltså det är att ta upp telefonen och ringa din manager. Och sen kom jag typ inte ihåg. Alltså det kändes bara som att vi hörde av oss till alla vi ens kände. Och bara, oh shit, alltså, det var så sjukt. Vi var bara tvungna att berätta för alla liksom.
Ni vet den där känslan om man måste berätta någonting. Man kan inte ha den inom sig. Man vill bara dela den här glädjen med alla.
Minst en där ute undrar ju nu. Ringde han sin manager det första han gjorde? Varför gjorde du det?
Jag vet faktiskt inte. Det är nog bara en slump att det blev det samtalet först. Det kunde lika gärna blivit ett annat samtal.
Jag tror att det är för att han har ju ändå varit alltså som en pappa eller storebror för dig. Och hållit ihop oss. Och liksom han har vetat så himla mycket om oss. Och varit så himla tajt med oss. Liksom. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Och att han inte bor så nära. Så han hade vi liksom inte kunnat... För vissa av våra vänner vi gav ju paket och liksom gjorde lite surprise. Men eftersom att han bor i Sundsvall så blev det liksom kanske ett samtal.
Jag tror också hon är inne på rätt spår där. Att de andra var ju bestämda att komma hem till oss. De skulle få överraskningen live. Och då blev det väl att man tog de samtalen till de som inte kunde närvara den dagen.
Okej, så ni gjorde alltså ett event av det kan man säga. En gravid reveal.
Ja, vi kallade hem våra vänner. De fick inte komma alla på en gång, utan vi ville ju surprisa med något litet eget. Så vi slog faktiskt in bebiskläder och graviditetsstickor och lite sånt där. Och alltså, alla blev helt tagna. Det var ju som att det var de som hade blivit gravida.
Alla fattade inte riktigt. Jag minns en sekvens med Gustav och Hanna, två goda vänner till oss. Idag är de ju inte tillsammans längre, men på den här tiden så då var de ju ett par. Och Johanna fattade ju, men Gustav...
Han bara, ska jag ha på mig de här kläderna? Så ja, det är liksom en body står i 56.
Jag har lagt ner barnkläder i ett paket och sen stickan där i. Men han såg inte stickan och han trodde att han skulle ha på sig barnkläderna. Så ibland blir det inte som han hade tänkt sig.
Medan Johanna var så chockad att hon bara kastade sig upp från stolen, började gråta och alltså Hulk grät och visste inte vart hon skulle... Hon sa ingenting. Hon bara, och då var det verkligen så här, det är ett moment som jag kan titta tillbaka till. Vi har till och med filmat det liksom, och det är verkligen så här, fatta att någon blir så där glad över att vi är gravida.
Ja, det är ju en YouTube-video man kollar på minst 2-3 gånger om året för att uppleva de här känslorna.
Men de har ju levt, eller ja, era nära vänner levde ju med er i den här egentligen ofrivilliga barnlösheten också under de här 5 åren. Och jag menar, förmodligen hörde er...
Ha sex.
De hörde er klaga, de hörde er bråka, de hörde er gråta. De hörde er också ha sex. Och det resulterade ju i den här graviditeten då.
Ja, tydligen.
Men hur började du må? Började du känna direkt att din kropp förändrades?
Alltså jag tror att någonting sånt där ligger under medvetet. Alltså så fort man ser på en sticka att man är gravid, då börjar man ju må illa. Alltså det blir som att det kommer direkt för att man vet att det ska vara så, för att man känner efter liksom.
För mig var det jättesvårt den första tiden när Jonas illamående kom. Jag kunde inte se graviditeten. Hennes mage hade inte växt. Det fanns inget synligt. Så att stå bredvid vart att jag planerade in att vårt liv skulle vara precis som vanligt. Och jag tänkte att ja, men du är lite illamående. Jag var nog väldigt oförstående i början och kanske till och med lite känslokall. För jag förstod inte hur illa hon mådde.
Och hur trött man verkligen blir också.
Ja, jag gnällde ju liksom, men sådär trött kan det ju inte vara. Det är ju liksom miljarder människor som har varit gravida innan dig. Jag tror till och med att jag uttryckte mig så pass klumpigt.
Ja, precis som du sa i början där, Jonna, så är det ju lite som diagnosen. Fast nu är det ju tvärtom.
Mm.
För Jocke kan ju inte sätta sig in i dig att bara, ja men hur trött kan man vara? Precis som att man kanske inte kan sätta sig in i hans diagnoser alltid. Bara, ja men vad fan, stäng dörren.
Alltså jag tror så här, att har man inte varit gravid så kan man inte se någonting alls om hur det är. Eller typ klaga över att någon annan är där. För att en graviditet är så himla olik någon annan graviditet. Men det är så både fantastiskt såklart, men det händer ju så mycket i kroppen att det kan vara sjukt jobbigt också. Alltså både psykiskt och fysiskt. Och jag har mått illa många dagar i mitt liv. Men jag kan säga så här, att man har inte mått illa förrän man är gravid. Alltså det är på en så sjuklig nivå att jag fattade ingenting.
Men hur påverkade det dig då i din vardag? Blev du helt utslagen eller kunde du fungera?
Alltså de första veckorna är ju så sjukt tuffa. Det är ju som Jocke säger att man känner inte liksom av fostret. Man ser ingenting på magen. Det är som att man inte är gravid, bara att man mår så sjukt dåligt. Alltså du är ju konstant sjuk. Du orkar ingenting, ditt humör blir försämrat. Du kan kräkas, du vill inte äta någonting. Du kan inte gå upp från sängen innan du har liksom tuggat i dig något kex. För att alltså det är så konstiga saker som händer. Så att man påverkas faktiskt jättemycket.
Och hur mådde du rent psykiskt då? För du hade ju kämpat egentligen hela ditt liv för att bli gravid. Och nu var du det. Så hur mådde du rent psykiskt och vetskapen att du bar på ett barn?
Jag var jätteglad över att jag var gravid. Samtidigt som jag kände så här, vad som helst kan hända. Tänk om jag missade det här. Tänk om någonting skulle hända nu. Så att jag tror att oron var nog den som var allra jobbigast för oss.
Vi pratade inte så mycket om det, men jag vet ju att vi båda, vi har pratat i efterhand om det, var livrädda. Jag tror att det här samtalet som jag berättade om i förra avsnittet till min mamma, jag tror att det väckte en rädsla hos oss när hon var så iskall och sa att ja, men det är jättevanligt att man får missfall innan vecka 12, va?
Ja.
Man borde inte berätta om det innan, för det är så vanligt med missfall. Och det väckte ju såklart en rädsla. Man gick ju bara, snälla kan det gå en vecka till, snälla kan det gå en vecka till. Man ville ju komma upp i de här veckorna då missfallsrisken minskade. För ju längre det gick däremellan, först var man ju bara glad att vi kan bli gravida. Men ju mer veckorna gick så försvann den känslan och den här rädslan för att förlora det här barnet. Den var ju konstant, man kunde inte sova på nätterna. Jag låg där och tittade på Jonna så här, men mår hon bra? Det är ingenting. Och det här kommer vi ju till senare, alltså det utvecklar ju sig bara värre och värre.
Jag tror också att när man får reda på en graviditet så tidigt, för vi fick ju reda på den alltså så mycket tidigare än vad man egentligen får reda på den, så är det ju en extremt extra lång väntan.
Var någonstans befann ni er rent boendemässigt här?
Vi bodde i en lägenhet, den lägenheten vi bodde i innan vi flyttade till huset.
Så det här... Men vi hade tecknat huset, så vi hade faktiskt köpt huset redan innan. Så vi visste att vi skulle flytta in i huset den 14 eller 15 februari 2018.
Var du höggravid när ni flyttade in i huset eller hade du fött när ni flyttade in i huset?
Jag tror att vi skulle flytta kanske 3 veckor efter vi fick reda på att vi var gravida.
Okej, så det egentligen största som hade hänt hittills i livet, att du blev gravid, hände. Och sen skulle ni flytta till det här otroligt stora huset som ni hade köpt.
Mm.
Så det var mycket som hände i era liv ju. Och hur påverkade flytten och graviditeten dig?
Alltså jag fick ju höra att man får inte bära någonting. Och det är så här, men tränar du 7 dagar i veckan, då kan du fortsätta att träna när du är gravid. Och sen får du liksom lägga av när du känner att du inte orkar mer. Men det är inte så att om du blir gravid så ska du börja träna och liksom överanstränga dig. Utan man ska hålla på med det man klarar av. Men man ska inte bära liksom tungt och man ska inte göra dittan och dattan. Och jag var ju livrädd. Jag vågade ju inte bära någonting. Samtidigt som jag är en sån som bara så här, om någon kommer fram och bara, men ska jag bära väskan? Jag bara, varför ska du göra det? Jag kan väl bära mina egna grejer.
Och så jag gjorde ju inte saken bättre heller. Utan så fort Jonna ens tittar på någonting och bära så var nej, 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 nej. Så jag skrämmer ju upp henne också liksom. Det räckte med att hon kunde titta på en kartong liksom. Du vet så här slow motion i filmer och sen kommer jag, no!
Och det här är alltså samtidigt som vi då ska flytta till ett jättestort hus. Har jättemycket att packa. Och Jocke är ju inte den som är jättebra på att packa. Så jag vill ju göra allting själv.
Precis, vi har ju pratat om att han inte ens packar sin egen väska när vi åker ut och spelar en spökjakt. Nej, och nu ska han packa ihop en hel lägenhet då.
Exakt, och jag hade ju redan packat lite innan och sådär. Och sen hade vi ju väldigt fina vänner som faktiskt hjälpte oss också. Men jag vill ju ha, alla handdukar ska ligga i handduksgrejerna. Köksgrejer ska ligga med köksgrejer. Han kan hämta datasladdar och tamponger och strumpor och lägga i samma. Alltså jag får panik alltså.
Jag kan faktiskt se en Jocke packad väska eller låda, flyttlåda framför mig.
Ja, fattar du, flera stycken sådana. Alltså nej, aldrig.
Vi måste ju ge en stor eloge till Daniel här också. För när vi ska flytta, då har han redan styrt upp allt hos oss. Så den här morgonen när vi ska åka iväg till huset, då bara stormar det in flyttgubbar i lägenheten. Daniel har deras
flyttkläder
på sig. Och liksom går där som en diktator, bara hopp, 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 hopp. Så jag tror att på några timmar så hade Daniel sett till att hela lägenheten var ihoppackad och helt tom. Så vi var redan inflyttade i huset samma dag, trots att vi hade hur mycket saker som helst.
Jag tror att jag körde en vända hit bara. Alltså när jag lämnade huset, då lämnade jag huset för gott. Eller lägenheten.
Alltså jag har sagt det förr och jag säger det igen. Alla behöver en Daniel i livet.
Ja, men det var ju också så här, Daniel var ju som en liten... Ja, men som Jocke också under graviditeten. Så här, nej, 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 det här får du inte göra, det här får du inte göra. Och alltså, det var som att han var liksom en liten pappa där också. Väldigt så här, Jonna, behöver du någonting? Ska vi fixa någonting? Även om jag tror ändå någonstans att Daniel, både Daniel och Jocke kände så här. Ja, men Jonna, du ser inte så gravid ut. Det kanske inte är så jobbigt. Så försökte de ändå.
Men tänkte du det någon gång att hon skyllde på graviditeten, om du förstår vad jag menar?
Ja, men det tror jag nog att jag gjorde. Men det kanske har med att när jag är sjuk så blir jag alltid lite extra sjuk. Och gärna kan gå och vila bara för att. Och då var det väl att jag trängde ur mitt eget perspektiv. Men sen så kanske jag kom fram till att Jonna kanske är lite moraliskt bättre än mig när det gäller det där. Och inte skulle överdriva för att få vila lite. Så där får väl jag ta på mig och bita lite det sura äpplet att jag förmodligen misstänkte henne för att jag hade tagit ett par vilopauser när jag var sjuk och gärna kunde lägga till att jag kanske är lite extra sjuk. För jag är ju sån, när jag är sjuk så är jag världens larvigaste människa. Jag är en sån mansbebis.
Ja, jag brukar faktiskt säga det. Nej, 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 när jag går och lägger mig och du bara... börja pipa som en liten hundvalp. Jag bara, nej, 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 jag har redan tagit hand om båda våra barn. Jag vill inte ha ett tredje.
Så jag är ju så rädd för det här. När jag blir verkligen jättesjuk, då kommer ju ingen tro mig. Hur fasen ska jag kunna få människor att tro mig? Bara, jag måste vila idag, jag kan inte ens gå upp i sängen. Skärp dig, Jocke. Så jag hoppas ju inte den dagen kommer då det här verkligen slår mig som en blöt handske i ansiktet. Men vi är ju som sagt var på väg till huset och vi känner ju att nu vänder våra liv. Vi ska komma bort från den här lägenheten där vi har varit så utsatta. Vi har haft människor som liksom har plingat på vår dörr varje dag.
Knackat på våra fönster, vi bodde på bottenplan.
Och skrämt upp våran hund till den grad att han har trauma för livet. Att han är utåtagerande mot våra vänner som kommer att hälsa på. Och då ser vi ju det här som en ny möjlighet. Han har en trädgård att springa i. Vi ska få vara i fred. Vi har köpt det mest fantastiska huset. Det här huset är perfekt. Men det visar ju sig att bli början på en väldigt, väldigt lång mardröm.
Ja. Flyttlasset går, glada i hågen, barn i magen, livet är toppen. Ni köpte ju den här villan för väldigt många miljoner. Det var ju en ganska stor grej att ni hade köpt ert drömhus. Ni var lyckliga förmodligen?
Ja, alltså vi hade ju skrytit ganska bra i sociala medier att vi har gjort ett bra köp nu. Vi har ett drömhus. Första natten så blir det en allvarlig vattenläcka. Så pass allvarligt att det rinner in i elskåpet och det börjar i stort sett brinna.
Men vattnet hinner släcka branden.
Förstår du hur mycket vatten det är då?
Vänta här lite nu. Ni hinner alltså vara i huset i några timmar och ni orsakar en vattenläcka.
Vi hinner sova en natt, vakna på morgonen och då kommer några kompisar hit och bara, men vad i helvete, det är vatten i hela det här rummet.
Nej, vi orsakade inte läckan utan det var ett trasigt element som var så när vi flyttade in. Och när vi kopplade på vattnet till alla element, i och med att det elementet hade rostat sönder och läckte, så rann ju det vattnet som kommer upp i det elementet rakt ut på golvet. Sen blev mängden så pass stor att det trängde ner under listerna. Och i och med att det hade läckt under så lång tid innan vi flyttade in så var alla lister mörkna, de hade svällt och det fanns jättemånga vägar för vattnet att ta sig ner. Sen går det då ner mellan våningarna, åker där på plasten, åker ner till rummet där själva elskåpet sitter. Och det kommer in vatten där, det blixtrar till, det börjar brinna. Men det kommer så pass många liter vatten att det släcker branden. Och då kan du ju bara tänka dig hur mycket det läckte om det till och med lyckas släcka branden. Så hade det inte läckt så pass mycket, då hade huset brunnit ner ungefär första dygnet.
Det är ju... Men hur kan det komma sig att det alltid är ni som råkar ut för
allting? Nej, men alltså det sjuka är ju också att vi är ju inte så... Alltså... Nu finns det ju snygga brandsläckare, men vi skulle ju kunna slippa eller skippa brandsläckare bara för att de är fula. Men nu känns det som att nej, vi borde kanske ha det lite här och var.
Nej, men alltså det känns ju ibland när man sitter så här och poddar med er, så känns det som bara det kan inte stämma. Ni kan inte ha råkat ut för alla de här grejerna. Det är fan tomme helt omöjligt.
Det är typ så vi tänker också, det måste vara en dröm.
Nej, men det känns antingen så är det någon som prankar er hela tiden, eller så har ni otur, eller så är det bara så att ni råkar ut för de mest sjuka sakerna är allting ni gör.
Jag kan nog summera vad det är som ligger bakom. Mycket får nog jag och Jonna ta på oss. Nu idag så har vi ju mognat till på ett helt annat sätt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men på den tiden så var vi nog världens mest godtrogna människor. Vi kollade inte upp någonting. Stod det någonting, aha, men då är det så. Vi hade inget ansvar. Vi var väl inte riktigt vuxna. Och det var vårt första hus vi köpte. Det sjuka är att vi inte ens besiktade huset. Förstår, vi gjorde ingen extra besiktning.
Men vi frågade mäklaren, vi bara, men ska vi... Eller han bara, men det är besiktat. Vi bara, men ska vi besikta också? Nej, det behöver ni inte. Det är ju besiktat. Och då blir man ju så här, ja men det är klart, om han säger nej, det behövs inte. Det är redan besiktat. Det är klart att man bara, ja. Man vill inte bara, jo, vi ska besikta det en gång till.
Men okej, okay. Vad vanliga människor, om man får säga så, deras första bostadsköp kanske är så här, en etta i någon förort någonstans för några hundratusen eller någon miljon. Det första huset ni köper kostade...
8,7 miljoner.
Vi skulle inte köpa det här huset egentligen.
Varför gjorde ni det då?
Vi skulle bara gå på visning för att vi visste att vi skulle... Alltså vi skulle aldrig gå på visning i ett så här stort och lyxigt hus.
Men blev ni så tagna när ni gick in i huset att ni bara sa vi köper det?
Nej. Ja.
Eller, jo, det blev vi fasen. Jag tror att du har glömt bort känslan. Vi var verkligen tagna.
Ja, men alltså det går ju inte ens att jämföra. Skulle man titta på en bild nu och då, då skulle ju folk bara så här... Jaha, vad såg ni i det huset innan då?
Jo, men vi hade ju aldrig sett de här Nej. Bilderna då och kunde inte ens förstå. Jag kan inte förstå om jag går tillbaka i tiden att jag skulle kunna designa så som det ser ut inne i huset idag.
Nej.
Så det var ju så långt ifrån. Men sättet vi kollar huset är ju helt, alltså jag skäms ögonen nu med. Jag går alltså in i huset och känner på lite skåpsluckor och bara till Jonna. Det här är skitbra. Det här är skitbra.
Det är som när jag köper bil, sparkar på däcken. Bara, ja, vi köper den. Vi tar den. Den går säkert jättebra.
Jag hade inte ens sparkat på däcken. Jag hade frågat, är bilen bra? De bara, ja, ja. Jag bara, ja, men vad ska jag kolla? Du har ju gått i god för det här nu.
Du sa ju att den var bra.
Ja.
Nej, men man får väl hoppas att det finns någon där uppe i himlen som tänkte så här. De här två beter sig som två snorungar. Hur lär jag dem att bli vuxna? Jag ser till att de köper det här huset och jag ser till att ta mig fan att det går åt helvete på alla sätt så att de lär sig. Och mycket riktigt, jag har lärt mig jättemycket ifrån det och idag så är jag glad att allt det här inträffade. Men just då så ville man ju i stort sett bara ge upp livet. Och det här är bara början, Jonas, alltså den här vattenläckan.
Men Ni vaknar upp första natten. Vattenläcka, elskåp brinner, slocknar igen. Vad tänker ni då? För ni har ju precis pungat ut 8,7 miljoner för det här.
Alltså det finns ju ingen el, så det är ju totalt mörkt. Det är i februari, det är svinkallt ute. Om möjligt kanske till och med kallar inomhus. Vi har en enda kamin som vi eldar i. Och det är ju liksom så här, ja, hade vi bott i en etta och haft en kamin, då hade det varit varmt. Men att ha liksom ett så här stort hus på 525 kvadratmeter.
523.
Ja, 523 kvadratmeter. Och försöka värma det med en liten kamin. Alltså det går inte.
Fast vi var ju ändå glada över den här kaminen. För det var ju den värme vi hade. Men sen började det lukta bränt om kaminen. Och man såg att det var lite brunt i taket. Så vi tog ju hit en firma för att kolla på kaminen. Och den fick jag absolut inte använda. Så det var ju bara ett mirakel att huset inte hade brunnit upp. För att röret var ju inte isolerat. Så att all värme gick rakt upp i taket. Och när de öppnade upp där under så var det helt bränt i hela taket. Så det var ju bara ett mirakel att det inte hade fattat eld. Så det var ju bara att sluta elda i den här kaminen. Den enda värme vi hade.
Så det var nära att ni brann...
brann inne två gånger.
Så det var nära att ni brann inne två gånger på mindre än 24 timmar?
Nej, det här hände ett tag efter.
Ett tag efter. Okej. Okay. Vad kände du då, Jonna? För jag förmodar att du vill ju bara ha en lugn plats att baka ungen på.
Ja, och det var ju där som var tanken bara så här. Okej, okay, för att när vi köpte huset så... Alltså vi hade ju inte kunnat leva två stycken i ett så här stort hus, utan vi köpte ju därför att vi ville ha barn och bara, men då har vi några barnrum, vi har liksom några rum som vi kan ha kontor i och sånt där. Det var verkligen så här, ja men det här är en bra plats att skaffa barn på och att liksom, ja men uppfostra barn. Men när allt det här händer känner jag bara, vad i helvete har vi gett oss in på? Vad fan kommer hända nu? Och samtidigt som jag också hade hört att man ska inte stressa, man ska inte oroa sig, för då kan det bli liksom dittan och datan med graviditeten och hej och hå. Så det var bara, jag fattade ingenting och jag försökte att inte lyssna så mycket. Och Jocke var så här, hände någonting? Då bara, Jana, kan du gå in i det rummet där borta? För han ville liksom inte säga till mig vad det var som hände, för att han också visste ju om de här grejerna. Nu är det ju inte så att om du stressar på en lagom nivå så händer det saker. Så jag ska inte skrämma upp folk. Men det var ju liksom, ja, jag tror att de flesta som har burit ett barn, ett första barn liksom, har haft alla de här oroarna och googlat allt för mycket och ditten och datten, man får inte äta ost och man får inte göra det här och det här. Liksom. Alltså ja, jag tror att många där ute känner igen sig.
Jag var ju nästan på den nivån att jag kunde gå in på toaletten och sitta och gråta där inne så att Jonna inte skulle märka det, för att allt verkligen gick åt helvete. För att tråkigt nog så fick ju inte hennes graviditet det fokuset det borde ha fått. Och att man tog tillvara på den här graviditeten och upplevde alla de här känslorna. Utan det blev ju att försöka hålla Jonna så mycket borta från allt som hände som det bara går. Och det bara fortsätter och fortsätter hända saker. Och sedan så inträffar svartmögel. Och då går det inte att hålla Jonna borta längre, i och med att svart mögel är skadligt för en graviditet.
Det är skadligt för många, men absolut för barn och för gravida.
Så då tar jag hit en kompis, Gustav, som jag tidigare var inne på, som var tillsammans med Hanna. Han äger ju målerifirma, så han är här och ska räkna på lite pris för att måla om. Och då hittar han en platta i badrummet som sitter löst. Och ta bort den och bara, du Jocke, det är svartmögel här. Och då tänker jag så här att, aha, det var ju det enda rummet vi tänkte skippa och renovera för att det faktiskt var fint det här badrummet. Aha, ja men det kanske bara är lite under den plattan för att det har lossnat. Så vi ringer hit Anticimex, börjar slita bort lite till och säger att det är svartmögel på hela väggen. Får beskedet, måste riva hela badrummet. Och Jonna och jag får flytta ner på undervåningen i det minsta rummet och bo på en madrass där det inte finns någon värme.
Då kan jag säga så här också, att vi hade köpt en säng för 103 000 kronor. Det här var en säng som vi hade testat ut, att den var perfekt. Och alltså vi har ju ändå jobbat mycket vid datorn och sådär, där vi har redigerat och sånt. Så att vi har ju fått problem med våra riggar. Och den här sängen var perfekt. Vi hann att ställa in den i sovrummet, plasta in den igen och sen bara ta en madrass och sova i ett jättelitet rum. Alltså det var så kallt i det där rummet, för golvvärmen funkar inte heller. Så att det var så jävla kallt att vi fick sova med en sån här liten fläkt som går på el.
En elbjörn eller vad det heter.
Och den var man tvungen att stänga av också, för att annars kunde den också börja brinna. Så man fick bara ha den en liten stund.
Men jag fattar inte, vadå, var det svartmögel i varenda rum? Det var inte bara badrummet?
Jo, det var i badrummet, men vi var ju så rädda så jag var ju tvungen att vara så långt ifrån det som möjligt. Jag fick ju inte ens svara på övervåningen för Jocke.
Okej, så ni tog rummet längst bort, och just i det rummet fick man inte plats med en nya, fina, dyra säng.
Den får absolut inte plats där.
Och rummen där uppe gick det ändå inte vara i, för att de här spottarna som satt i taket, det satt syltburkar över dem, och det får det absolut inte göra, utan det ska ju vara spottkoppar. Och den här syltburken som satt över spottarna hade ju smält och i stort sett börjat brinna. Så det var ju återigen ett mirakel att huset inte hade brunnit ner. Så vi fick ju koppla ur all belysning på övervåningen. Så det var ju kolsvart. Det fanns inga lampor där uppe överhuvudtaget.
Och sen var det liksom att det första rummet vi skulle börja renovera, det var ju egentligen, min garderob skulle vi börja med. Och det var ju där vattenläckan var. Så vi fick ju öppna upp det och torka allting. Och du vet så här, plocka bort hela golvet. Och då märkte vi att allt var snett, så vi fick regla om allting. Och du vet, alltså det var så mycket saker. Och så hittade vi i varje rum sen massa olika saker. Så vi fick ju öppna upp så mycket överallt.
Alla golv i stort sett var jättesneda. Det kunde skilja 10-12 centimeter.
Men detta är ju en katastrof för egentligen vilken vanlig familj som helst. Att man adderar en graviditet på det måste ha gjort att det var ännu värre. För jag menar, ni kanske hade haft ett annat fokus om du inte hade varit gravid. Och liksom bara, nu gör vi det här tillsammans, nu ska vi bygga om. Fan vad jobbigt att det här hände, men nu kör vi. Men nu var ju ni oroliga för barnet hela tiden också, förmodligen.
Ja, jag kände mig faktiskt väldigt utanför där, för att det var, jag ville bara att folk skulle ta hand om mig, för att jag var gravid och jag var orolig själv, så jag behövde typ en klapp på axeln och bara så här, men det blir bra. Medan Jocke tänker på framtiden och bara, okej, men det här behöver inte Jonna veta. För att det här kanske stressar upp henne, och det här kan jag och Daniel fixa. Så därför blev det lite att vi, ja men jag satt inne på rummet och bara var. Alltså jag blev liksom så jävla ensam i själva graviditeten, samtidigt som jag fattade att Jocke kan ju inte vara både här och där. Utan han måste ju lösa problemen runt omkring så att vi liksom kan ha fokus på graviditeten sen.
Idag är vi ju ekonomiskt stabila på ett helt annat sätt. Men just vid den här tidpunkten när allt hände, du kan ju tänka dig själv vad det här kostar. Och att försäkringar inte gällde på vissa saker. Och sen kände man sig så jävla dum själv. För någonstans så fick man ju skylla sig själv. Så det behövdes ju komma in pengar hela tiden för att täcka de här utgifterna, vilket gjorde att vi fick filma videos i stort sett varje dag. Så allt fokus var ju på ekonomi, att överleva och att få bukt på de här skadorna. Så Jonna blev ju nästan som en fånge där nere i ett rum. Och all fokus låg ju på allt som hände hela tiden, så hon fick ju inte den uppmärksamheten hon behövde. Och det är ju någonting som jag idag mår jättedåligt över. Dels att jag inte fick vara med och uppleva den här tiden för att det var så mycket annat. Och dels att Jonna inte fick kanske den kärleken hon behövde när hon var som mest utsatt i graviditeten.
Hur funkade det för dig med liksom, ja, vi har ju pratat om att
du... Är det Lena som gråter? Jag måste säga till mamma bara.
Jag tror det är inte Lune som skrattar.
Jag tyckte också det.
Jag tycker det lät som ett glädjeskratt nerifrån. Om det slinker in ett och annat barnskratt eller barnskrik i micken, så är det för att vi är faktiskt och spelar in i Lundellvillan och båda barnen är hemma.
Mm.
Mysigt ju.
Och de skulle inte lyssna om och sa, kan ni få tysta ett tag?
Nej,
det gör jag har ju låst in dem på den andra toaletten, så vi får se hur länge de håller sig där. Ja, men
vi har bara en toalett där.
Nej, men det är i fängelsehålan, längst ner, längst bort. Där du satt under din graviditet,
ja, Jonna.
Där sitter båda barnen nu.
Nej, men vi ska nog tillägga så att folk förstår att barnen inte går fria, eller vad man säger. Det är inga djur.
Men de är kedjade. De är kedjade.
Och sen har de deras mormor som bär någon.
Vi har barnvakt.
Ja, men ditt mående, Jonna. Hur påverkar det? För du har ju problem med... Sköldkörteln. Hur påverkar det din graviditet och med liksom allt som händer i din kropp just nu? Vad hände?
Alltså jag har ju så mycket otur med min kropp och med sjukdomar. Och jag åker ju in och ut på sjukhuset alltså hela tiden. Jag är liksom frikort för att jag är så ofta. Och jag får ju alltid såna biverkningar och såna starka symptom av precis allting. Så jag mådde ju verkligen jättedåligt i graviditeten. Jag kräktes 2 gånger, men alltså det var väldigt jobbigt för att det tog mig kanske 1,5 timme att ens gå upp ur sängen. För att jag var tvungen att dricka lite saft, äta ett litet kex, men jag kan inte äta för snabbt för att då liksom mår jag jätteilla och sen jag får sitta upp lite, ta lite tabletter. Alltså det var väldigt slow motion och sen liksom kan det ju varit att men direkt när jag går upp då måste jag jobba och jobba och göra det och där, för vi måste ju fortfarande bringa in pengar. Och det var så himla skönt för mig att prata av mig i vloggarna om hur jag mådde, för att det kändes som att där syndes jag och hördes, för att jag blev så himla instängd i graviditeten för att det var så mycket med huset som behövde fixas, att jag behövde ventilera någonstans.
Ja, jag tror verkligen de här vloggarna räddade dig.
Mm.
Att du hade ett forum där du hade andra kvinnor som kunde berätta om sina graviditeter och att det fanns människor som bara kunde lyssna på dig.
Mm. Samtidigt som det också var väldigt jobbigt för att det var också faktiskt en del som skrev liksom att ja, men nu är du ju gravid, så mycket ni har kämpat, sluta klaga. Man bara, jo, jag fattar att alltså jag fattar att jag är gravid och det är inte liksom att jag bara, åh gud, jag orkar inte må illa, varför blev jag gravid? Det är inte så att jag hellre önskade bort det, utan såklart så kan man ju må dåligt ändå. Det är ingen som liksom njuter av att må illa.
Hade du några särskilda cravings eller något sånt som du var tvungen att ha nu i graviditet?
Jag vet, jo, typ dricka mycket så här citron, lemonad och sånt där och jag vet inte. Det var ju en viss pasta när vi var ute på restaurang som jag bara var tvungen att ha. Och sen tog de bort den. Och jag bara, men alltså ni är helt galna. Och de bara, nej men vi kan fixa det till dig. Du är gravid, du behöver det här. Så det löste de den ändå. Men jag vet inte. Typ is.
Is, ja.
Ja.
Vadå, du åt is?
Ja.
Nej, det var så obehagligt ljud. Hon lät som en sån här kross.
Alltså, iskrossan? Ja, men alltså jag kunde åka förbi McDonald's och bara... Ja, jag vill ha en mugg med is, tack. De bara isvatten. Nej, is. Mycket is. Och sen kunde jag bli galen om de bara hällde upp vatten. Alltså kallt vatten som gav mig. Då, var det, alltså, då ville jag bara kasta in den igen. Och bara, is, sa jag ju.
Idiot!
Ja, men typ.
Okej, och ni börjar få ordning på felen nu, Jocke. Eller hur är det status på huset?
Ja, det börjar närma sig sommar. Och då märker vi istället att det inte finns någon ventilation i huset. Och vi har jättestora fönster emot... solen. Så solen går upp på våran baksida och sen står den och lyser rakt in i huset. Så det var som mest 41 grader ute och Jonas första graviditet. Och den här sommaren var en av de varmaste. Kommer du ihåg den?
På 100 år.
Ja,
till och med.
Mm, ja jag minns.
Så Jonna, hon fick ju försöka gå ner i våran pool och sitta där för att du var ju som Jabba the Hutt från Star Wars. Du bara smälte ju.
Ja, alltså grejen var, jag kunde ju inte vara ute på dagtid för att då var det ju för varmt. För att när man är gravid så kroppstemperaturen, man blir ju alltså ännu varmare liksom. Och så blir det jättekänslig för solen. Så jag kunde inte vara ute överhuvudtaget. Så när det började bli lite så här, ja men precis innan solnedgång så började det bli lite svalare ute. Då får jag gå ut och sätta mig i poolen. Och sen så sitter jag bara där i poolen. Jag liksom, alltså det här var bubbelpool. Så att det är bara en liten fyrkant liksom. Sitter där bara. Har en jättestor sån här vattenkanna-grej. Eller karaff eller vad man säger. Med ett sugrör i. Med massa is och massa vatten. Så sitter jag där.
I flera timmar.
Det var det enda jag kunde göra.
Men vad gjorde du under dagtid då när det var för varmt? Då låg du inne på rummet och svettades.
Nej, ja, alltså det var så varmt i... Det är något konstigt med det här huset också, för att ventilationen är ju inte jättebra.
Nu idag är den bra.
Ja, men så på somrarna var det ju alltså, extremt varmt. Det var ju nästan ja, 30-35 grader inomhus. Och utomhus var det ju också jättevarmt. Så att jag, vart jag än var så gick det liksom inte. Så jag flyttade ju bara omkring lite. Och sen så kom jag också ihåg att... Jag var så jävla känslig under graviditeten. Jag och Jocke badade också väldigt mycket i vårt badkar. Vi hade ett jättestort badkar där nere. Och då sprutade han vatten på mig. Väldigt ofta. I ansiktet. Och jag började gråta.
Det är vårt största bråk vi hade nog på hela det året. Vi sitter och badar. Jag tar en mun full med vatten. Jag tror inte att Jonna ser det. Och sen tittar hon på mig. Och sen... du vet, en sån här stråle som kommer ut i munnen som träffar Jonas ansikte. Och jag ser så här hur det börjar rycka i hennes mungiper. Och sen kommer tårarna. Och sen bara, prata aldrig mer med mig. Och jag bara, okej. Okay. Och hon bara river upp ur vattnet, tar på sig handduken. Och jag liksom försöker komma efter, men det går inte att prata med henne. Det är som att jag har gjort det värsta man någonsin kan göra.
Alltså jag kände mig så förnedrad och jag grät och grät och grät och grät. Alltså fy fan, det var jättejobbigt.
Så uttrycker jag de här kanske dummaste orden. Det var ju bara lite vatten. Vad fan sa du? Då väcker jag ju djävulen. Och då är det ju bara att gå till reträtt. Jag hade nog väldigt svårt att förstå Jonas förändringar. Det tog väldigt lång tid för mig. Det var först när magen kom jag var med i matchen. Innan dess så var jag bara, wow, vad händer? Jag försökte ju ladda ner en app. Den hjälpte mig väldigt mycket, men jag gjorde det nog kanske lite för sent. Hade jag gjort det från början så hade jag nog varit lite förberedd. Och den här appen, då finns det ju vad som händer med Jonas humör. Hur de mår, hur barnet ser ut i magen. Så kunde jag se för varje vecka hela tiden. Och då kunde det vara en vecka där, ajaj, nu kommer hon vara arg här. Och den hjälpte mig väldigt mycket, även om halva graviditeten någonstans ställade jag ner den, eller?
Ja, någonstans.
Ja, för jag tänker, med din diagnos, Jocke, så brukar du ju, ja, men som när du ska ta körkort så pluggar du på, eller när du ska hamna i, klämmer i med rättvisan så blir du advokat. Alltså, du pluggar ju på väldigt mycket. Pluggar du på samma sätt inför graviditeten och hur Jonas kropp förändras? Liksom, plöjde du böcker?
Efter ett tag, ungefär efter halva graviditeten.
Jag tror att det var mer vad man ska akta sig för och för att fostret ska stanna kvar och liksom för fostret bästa, men inte så mycket mitt mående och vad som händer med min kropp. Liksom.
Jag tror att jag mer såg det som att nu måste vi skydda barn till varje pris. Och sen förstod inte jag att Jonna kommer uppleva så mycket känslor, så mycket förändringar. Det var först efter halva tiden jag tar ner den här appen och då började jag plöja igenom. Och jag bara, holy Jesus alltså.
Ja, för du, jag kommer ihåg att du sa till mig ganska starka ord där du liksom bara så här, men Jonna, du är för fan inte den enda som har varit gravid. Hur klarar alla andra av att jobba då? Och jag bara kände så här, hur ska jag ens, alltså det, med ord, jag kan inte ens förklara med ord hur jag känner för att han ska förstå. Så då var det bara, ja, bita ihop.
Hur kändes det då?
Alltså det var jobbigt samtidigt som jag bara så här förstod typ att men, det finns ingenting jag kan göra. Och jag försökte ändå, men kan du lösa på lite? För då kan Jocke ibland säga, när jag säger någonting, han bara, jo men det har med min diagnos att göra. Kan du läsa lite om den så förstår du också. Så att det var väl lite där att jag försökte.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag försökte ändå skicka lite saker till honom. Bara, jo, men det här, om du läser det här så kanske du förstår lite mer. Och att det är många som faktiskt alltså blir sjukskrivna under en graviditet. Och det är många som inte klarar av att jobba. Och sen handlar det ju om vad man jobbar med och att vi jobbar ju också väldigt, väldigt mycket. Vi är ju i stort sett aldrig lediga liksom.
När det är liksom skillnad för jobbar du i butik eller någonting och tar ut en föräldradag eller sjukskriver dig på ett annat sätt så har du ett annat skyddsnät.
Ja.
Har du tagit ut någon mammaledighet eller någon sjukdag eller något sånt?
Nej,
alls?
Vi har inte tagit ut en enda föräldradag, varken jag eller Jocke.
Nej.
Alltså vi är inte mammalediga, vi är inte pappalediga, vi har inte varit någonting av det.
Det funkar ju inte för oss egna företagare för vi har ju inte det skyddsnätet. Men vidare i storyn, Jonas mage växer och man känner någonting där inne. Och då kommer ju nästa problem, för då anser jag att Jonna knappt ens får röra sig. För nu ser jag ju att det finns någonting där, någonting som rör sig.
Minns ni första gången ni såg och kände någonting?
Ja, det var... Jag kände ju faktiskt ganska sent. Och vi hade sprungit ut och in på sjukhuset titt som tätt. Och jag hade haft mellanblödningar och vi hade trott att det var missfall. Och jag hade haft ont i magen ett x antal gånger. Men det kan ju varit att det hade hänt så mycket med huset och att jag hade känt oro då. Och att det liksom hände saker med min kropp och att det är då jag får blödning. Och... Det hade ju varit en väldigt orolig period överhuvudtaget. Men samma dag som vi kollade könet så kände vi.
Ja, fy fasen vad jag har indirekt utsatt Jonna för stress utan att mena någonting illa. Men alltså, vi var på sjukhuset en gång i veckan och det var liksom i panik i taxi. Jonna berättar vad det var som hände i kroppen. Hon känner ingenting. Jag tar upp Google, får fram det här missfall. Vi måste in! Och då är det att ringa taxi, för vi kan inte ens köra bil själv. Jag bara, vi är för känslopåverkade!
Ja, men och du hade ju inte körkort och jag fick ju absolut inte köra.
Nej, hon fick ju absolut inte köra. Så in med taxi. Och vi fick vänta där och jag var helt skogstokig på personalen. Bara, vi och vårt barn kan dö! Och så var det varje gång bara, mår jättebra. Det här ser hur bra ut som helst. Sen nästa vecka, det är missfall! Taxi!
Men grundar sig den lite överdrivna oron då? För jag fattar att man som första gångs förälder är orolig. Men det här låter ju nästan maniskt.
Ja, vi var verkligen maniska.
Samtidigt som jag tycker att om det är några här som lyssnar, att man ska alltid gå på sin magkänsla. Ska man känner man att man behöver åka in 3 gånger i veckan, gör det. För att när det väl kanske är någonting då, och man kanske tänker liksom att nej, men det är lugnt. Då kanske det är någonting som händer som man verkligen inte, ja, men som man kunde räddat liksom.
Och det sa ju sjukvården faktiskt varje gång. Det var ju inte så att bara, holy fuck, är ni här igen, försvinna. Utan de sa ju det är bra att man kollar upp det varje gång.
Ja, och är man orolig så ska man absolut kolla det. För man ska alltid gå på sin liksom mamma-instinkt och det är alltid, ja men mamma vet bäst liksom.
Men jag minns en av gångerna, för vi vloggade då hela den dagen. Och alltså jag var helt säker på att vi hade förlorat Luna Bell då. Kommer du ihåg den vloggen?
Var det den med taxin?
Ja.
Mm.
Nej, det var så sjukt jobbigt, för vi fick vänta så länge också. Och den gången var, du hade börjat blöda också va, eller hur? Ja. Och du hade inte känt någonting i magen. Det kändes som att den hade sjunkit in på något sätt, magen också va?
Ja, exakt.
Det var alla symptom för ett missfall. Så när vi åker in, då är vi vad kan man säga, 90% säkra på oss, att Luna Bell är ju borta.
Mm.
Så de känslorna jag kände i kroppen då, alltså, det går inte att beskriva den paniken. För nu var det ju ett verkligt liv. Vi hade sett henne på ultraljud och vi hade bestämt namnet. Det var en människa på riktigt.
Men under graviditeten nu, Jonna, var det så att du hade du en onormal graviditet på så sätt att du blödde ofta, eller är det någonting som oftast sker?
Alltså jag hade en väldigt normal graviditet egentligen, bara att min kropp är som den är, så att jag fick ganska mycket mellanblödningar, jag fick väldigt ont i magen titt som tätt. Jag fick foglossning som de flesta får. Så att jag hade ju och mådde illa liksom allt det här. Och ibland i vissa perioder hade jag svårt för att äta. I andra perioder så åt jag allt. Men jag hade liksom inte sån här sjukdomar som man kan få med graviditeten. Som är diabetes eller när man bara kräks hela tiden. Så att jag hade egentligen en väldigt fin graviditet. Även om en graviditet i sig är jobbig.
Jag var rädd för dig under den här perioden i graviditeten.
Ja,
för att den här sommaren var ju som sagt extrem. Och jag minns dagarna med Jonna. Vi bodde i vad vi kallade det gröna rummet under den här perioden. Och det var på undervåningen. Och där hade hon dratt igen persiennerna. Så det var kolsvart där inne. Det fanns ju ingen ventilation. Så det var så här murrig luft där inne. Nästan så här blött i luften. Och när man öppnade dörren där så fräser det någonting i mörkret där.
Gollum.
Ja, det var bara lilla jag.
Alltså, jag hade så här bilder i huvudet av henne. Så jag för mig att jag till och med drömde mardrömmar om Jonna där. För hon kunde ha ett halvt täcket över huvudet, så såg man bara på ögonen. Och där låste hon in sig under dagarna. Det var där hon var när hon inte var i poolen på kvällen. Det var i det här gröna rummet.
Men kände du att du tog lite avstånd från henne då, för att du inte riktigt pallade med, för att du kände att du hade så mycket med allt annat?
Jag tror att jag ställde lite för höga krav på henne. Jag lärde mig väldigt mycket till andra graviditeten. Att jag har lärt mig det idag. Låt henne bara vara hur arg hon vill. Låt henne göra precis hur hon vill. För det är inte hon som talar. Ta det absolut inte personligt. Det gjorde jag under första graviditeten. När hon började skrika åt mig, så jag bara, attatat Jonna. Så där har vi bestämt att vi inte gör i vårt förhållande. Du får inte kalla mig för saker. Hon kunde kalla mig idiot och sådana grejer. Men till andra graviditeten lärde jag mig att backa bara.
Alltså det är ju... Första graviditeten, det var så mycket känslor. Det var så mycket saker som hände överallt. Det var, alltså det var en jobbig tid. Och liksom, det var också konstigt att vara gravid för första gången. För man hade inte varit... Man hade liksom inte erfarenhet av det. Så man var orolig för varenda grej och man hade svårt att sova och det var varmt och sömnbrist och ja, men jag svullnade upp jättemycket, jag fick jättemycket vatten i hela kroppen, jag kunde inte ha mina kläder, jag gick i Jockes kalsonger för att jag fick skavsår på hela låren. Det fanns inte så mycket jag kunde göra för att jag inte vågade göra så mycket, och det var ju också VM i fotboll, så jag fick ju inte vara ute på stan för Jocke. För att han var rädd för att någon skulle råka slå till mig i magen, för att folk var fulla överallt.
Hon fick inte följa med på mina spelningar heller. Jag hade ju en fullbokad turnésommar. Så jag var ju runt på Åland, uppåt i landet, neråt i landet, höger, vänster. Och det var väldigt få gånger hon fick följa med, eftersom jag vet hur folk är. Och knuffas och sånt. Och jag var livrädd att hon skulle få en arm i magen eller något. Så... Hon levde ju inte så jätteroligt den där sommaren. Och sen ha en man som är en lipsill och tar illa upp för allt också. Hon kunde ju haft någon hormonsvängning, så fick jag åka på en riktig hagelbrakare. Och då, och sen ska det handla om mig liksom. Fast det är hon som är gravid.
Vi bråkade ju väldigt mycket.
Väldigt mycket. Men nu i efterhand så förstår jag att det låg på mig, för att jag tog det så personligt och gjorde en grej av det, att det skulle vara synd om mig, istället för att faktiskt förstå det jag upplever. Och när jag förstår det, backa och inte ta det personligt. Men jag kunde ju inte låta bli. Jag skulle ju vara där och liksom näbba på det hela tiden, att jo, men nu har du sagt dumma saker, nu ska vi prata om det, och så ligger du där, jag mår inte bra.
Men får man säga vad som helst för att man är gravid då?
Nej, alltså det är klart man inte får det, man får inte vara elak liksom, men jag tror också att det händer så mycket som man inte kan rå för. Alltså jag fick ju så mycket meddelanden som jag, vissa skickade ju vidare till Jocke för att visa så här, det är inte bara jag, för då var det ju någon som... Någon som till exempel hade skrivit att den hade bakat, men sen skulle mannen komma hem med en chokladkaka och det var fel chokladkaka, så hon tog hela den här liksom bakgrejen hon hade gjort, om det var någon tårta eller sockerkaka eller någonting, bara kastade i marken och bara stampade på liksom. Och det är ju inte någonting man tänker att man ska göra, men jag tror att det bara blir, och jag tror att man har liksom inget konsekvenstänk när, jag tror att det kan gå från 0 till 100 väldigt fort, och att små saker kan bli väldigt stora, men att man blir så jävla känslomässig och ledsen när vissa saker händer. Att, ja, men som till exempel han sprutade vatten i mitt ansikte. Jag hade blivit förbannad om du hade gjort det idag också, för att jag hatar att ha vatten i mitt ansikte och på mitt huvud. Men jag kanske hade skrattat åt det. Men det, när man väl är inne i det, så blir det så starkt. Liksom. Det är så mycket känslor.
Man får ju självklart inte göra vad man vill. Man ska ju alltid försöka tänka efter och trycka ner det. Men någonstans är det också en kompromiss vi män får göra, för att kvinnan går och bär det här barnet, utstår allting och sen föder det, som de flesta män nog kan förstå ganska uppenbart inte är så där jätteskönt alltid. Alltid, någon gång, det är nog aldrig skönt.
Nej, jag har svårt att se att det skulle vara en god grej.
Jo, jag gillar ju det. Jag gillar ju att föda barn.
Ja, du gör ju det, men det gör ju fortfarande ont.
Ja, det gör det, men det är ju lite gött när det gör ont.
Mes-Jocke tycker inte det, som tycker det är synd om honom hela tiden.
Ja, det är ju synd om.
Okej, men vi är i sommaren 2018 då. Ja. Det är varmt som ett helvete. Jocke är på Åland och har spelningar. Och du är hem.
Sitter i poolen.
Du sitter i poolen och dricker isvatten. Och sen fräser du i mörkret i det gröna rummet.
Ja.
Det är livet just nu.
Ja, men det var verkligen det. Och sen ringde du faktiskt live till mig hela tiden. Så att jag kunde se spelningen från scenen liksom.
Så det är lite gulligt.
Ja, alltså jag fick ju inte vara med. Men jag blev ju typ ännu mer ledsen då. För att då klickar ju hormonerna in och bara, kolla vad kul alla har. Och så ligger jag här och bara är fet. Och bara kan inte göra någonting. Jag kan inte röra mig och det är varmt.
Jag kunde ju ta micken på scenen när det står 30 000 i publiken. Bara, här är Jonna, kan alla hälsa på henne? Och så bara, hej Jonna!
Kolla baby, det är fullt här!
Och så sitter hon helt osminkad i det gröna rummet så här, och jag visar upp för alla så här.
Sitter och fräser. Ja. Var du under den här perioden svartsjuk? För man fattar ju att när han var på turné så fanns det såklart tjejer där som var sugna på honom. Även om han inte är sugen på någon annan än dig så finns det ju alltid någon som vill ha honom.
Ja, alltså jag tror att man får väldigt dåligt självförtroende som gravid. För att man kan inte göra så mycket saker som man kunde innan till exempel. Och hyn förändras, håret förändras, humöret.
Mina kalsonger åker på.
Ja, men exakt. Ja, men precis. Man kanske inte känner sig liksom i det sexigaste lagret. Så speciellt inte när man liksom är höggravid och är, alltså verkligen inte kan röra sig eller någonting. Och jag gick runt i foppatofflor hela tiden för att jag kunde inte ha några andra skor. Och det. Ja, men man känner väl inte sig på topp. Och då blev det verkligen så här. Ja, men varför skulle han vilja ha mig? Nu väger jag fan nästan 100 kilo med mitt vatten här i kroppen. Helt fluffig och... Ja, men går runt i mina foppatofflor som att det vore liksom fintofflor och ja.
Jag minns en utskällning jag fick, se om du kommer ihåg den. Hon var skogstokig på mig för att hur fan kan du se bättre ut varje år som går? Jag blir ju bara fulare och fulare. Jag bara,
det var ditt fel.
Det var mitt fel.
Ja, nej men alltså jag tror att det kan vara lite jobbigt för den som är gravid för att se sin partner som inte är gravid och som kan göra allting. Och det här med att, ja men bara själva grejen att kunna bara vara spontan och bara kunna ta på sig ett par nya snygga kläder och bara Asha, ja men jag drar ut och festar lite då. Jag är inte intresserad av att festa, men det är klart att det svider typ om man bara, jaha, men fan vad kul då. Men här går jag och bär på ditt barn. Tänk om jag ville ta ett glas in. Fast jag kanske inte ville det eftersom att jag inte som sagt dricker. Men det blir ändå så här.
Du hade inte möjligheten till.
Nej, exakt. Och det är väl det som är jobbigt att så här, jaha, folk kan bara ränna hur de vill och göra vad fan de vill, men här måste jag sitta själv hemma.
I det gröna rummet.
I det gröna rummet.
Jag förmodar att den största oron såklart är att det ska hända någonting med barnet. Men om vi pratar oro över att bli föräldrar.
Jag tror inte vi tänkte på det alls här. Nej. Utan det enda som fanns i våra huvuden när sommaren tar slut, det börjar bli kallare ute. Då får vi bara dagarna att gå. Det handlar egentligen inte om att uppleva dagen, utan det handlar om att vakna, försöka få dagen att gå så fort som möjligt så att vi kan gå och lägga oss så att det blir en ny dag. Så att det kommer närmare den här födseln. Och Jonna hade ju verkligen planerat allt i minsta detalj. Hon skulle ha en klinik uppe i Stockholm. Hon hade bokat hotell som skulle åka dit flera veckor innan, allt för att vara redo. Så jag var kvar här i bygget med renoveringen. Jonna åkte upp till Stockholm före. Och sen skulle jag vara på standby ifall hon skulle föda tidigare. Men självklart så födde hon ju inte tidigare. Utan det här var ju början på nästa mardröm istället. Men jag tänker att Jonna får ta vidare.
Ja, Jocke skulle ju stanna kvar på hemmaplan. För det var fortfarande mycket kvar att göra för att det skulle kunna vara liksom barnbeboeligt eller vad man säger. Det var mycket sågspån, det var mycket som behövde städas ur. Det var mycket så här dörrar och sånt som vi behövde stänga av flera delar av huset. Liksom.
Jag hade ju mitt tydliga uppdrag. Stanna kvar och gör huset barnsäkert. Och sen åker jag upp till Stockholm när jag är färdig.
Så Daniel följde med mig upp till Stockholm. Vi checkade in på ett hotell. Och vi hade ett varsitt rum där, svit liksom, så att jag ändå kunde... Ja, men så jag inte blev instängd, utan jag kunde ändå röra mig. Och alltså det enda jag gjorde, det var ju att gå upp, äta frukost, gå och lägga sig, vila, gå upp, äta lunch, köpa med lunch till rummet. Alltså det var verkligen så här, dagarna såg exakt likadana ut. Ringa till Jocke, hur går det? Nej, då har någonting hänt där igen, ditten och dattan och... Alltså det var liksom, det var så tråkigt för att det var så jäkla lång väntan.
Beskriv bara varför du valde Stockholm istället för Norrköping.
Jag har sett tidningsartiklar där Norrköping har blivit, alltså det, att det har varit liksom den sämsta BB. Att det har varit orättvisa, de har, folk som har fött där har inte känt sig liksom behandlade rättvist. Och det har varit att saker och ting har gått snett och de har inte fått liksom någon ersättning för det. Och de har, alltså de har liksom inte varit lyhörda överhuvudtaget. Och det var liksom min rädsla, att om någonting händer, då vill ju jag att de ska kunna lösa det och inte bara hoppsan, aja. Så då hade jag hört jättebra kliniker i Stockholm som jag hellre ville till.
Okej, så du är flera veckor i förväg i Stockholm och Jocke är hemma i Lundellhuset och barnsäkrar. Hur mår vi här då?
När jag börjar få allting klart så åker jag ju upp till Stockholm. Och dagarna bara går. Alltså, jag vill inte ens veta hur Daniel och Jonna kände. För bara efter en vecka var jag helt färdig. Jag klarade inte av att se rummet vi bodde i. Samma jävla mat. Samma jävla lukt på det där hotellet. Vi bodde längst upp. Den där jävla hissen. En liten tv. Och sen när man har bott i ett hotellrum för länge. Så det kan inte bli fräscht. Och Jonna har en fobi emot att låta folk städa hotellrummet. Så det är ju aldrig städats eller bytt sängkläder. Jag vet inte varför, men var vi än bor på hotell, det är ingen som får städa vårat rum. Hur länge vi än bor där, Jonna får svara på varför det är så, men det är så det är.
Men jag gillar inte när folk städar min egen skit och jag vill veta vart allting ligger och jag kan plocka undan efter mig själv. Varför ska någon annan behöva göra det?
Ja, det är en del av ditt kontrollfreakande.
Ja, men det är verkligen det. Men sen var det också så här att under graviditeten så fick jag, alltså alla mina så här fobier och rädslor vart ju så mycket starkare. Och det var ju som att jag fick typ ett konsekvenstänk på en helt annan nivå. Och jag fick ju klaustrofobi om jag satt i en bil för länge. Och om någon stängde av luften i bilen, då, alltså jag kunde bara skrika. Och jag minns någon gång när vi hamnade i kö i Stockholm. Och jag bara, alltså, veva ner rutan, veva ner. Så, för jag kunde inte veva ner den för att det var liksom, ja men det var väl någon knapp som någon hade tryckt på det framme. Och jag bara hängde mig ut ur rutan för att jag fick sån panik. Och då när vi bodde på hotellet så bodde vi ju sagt högst upp och det var 25:e våningen. Vilket gjorde att om jag inte var själv i hissen, eller den jag kunde vara med mig i hissen. Men om vi till exempel ska åka ner så stannar ju den på några våningar och folk ska komma in. Då måste jag gå ut och byta hiss. Så det kunde ju ta liksom, alltså 20 minuter att ens komma ner. För att jag var tvungen på varje plan och någon mer gick in i hissen så var jag tvungen att gå ut. För att jag fick sån jävla klaustrofobi.
Och sen kommer ju inte barnet heller utan jag hinner ju vara där uppe jättelänge. Och meningen från början var ju också att vi skulle filma förlossningen. Och att en god vän på den tiden, Daniel Riley, skulle filma. Men barnet kommer ju inte. Och tiden bara går på hotellet. Alltså dagarna är så vidriga. Så kommer ju inte barnet heller. Utan när det är, säger man D-day, B-day.
Birth. Due date.
Due date.
Det var nog den längsta dagen i hela mitt liv.
Ja, så kommer inte barnet. Det kommer inte dagen efter. Och inte två dagar, inte tre. Och dagarna bara går. Och Jonna blir konstigare och konstigare. Det går så långt att hon tror att gardinerna i rummet lever. Det var riktigt obehagligt. Hon började bli deprimerad. Hon började prata på ett sätt att hon inte ville ha barnet nästan. Hon var orolig för hon kände inte kärlek.
Så jag började ju liksom känna mer och mer så här att alltså jag vill bara vara själv i min kropp. Kan du bara komma ut? Jag skiter i på vilket sätt du kommer ut. Du måste komma ut nu för att nu du tar över min kropp. Liksom. Du gör mig så begränsad att jag kan inte ens leva liksom.
Men var det någon slags förlossningsdepression?
Ja, alltså någonting sånt. Förlossningspsykos är ju någonting som du har efteråt liksom. Men det här var, ja men som du säger, alltså någon slags förlossningsdepression.
Vi trodde ju att det var en psykos under den perioden. Vi var helt hundra på det. Men nu i efterhand är det som Jonna säger, vi läste att psykosen kommer ju i efterhand.
Ja, men de sa att det är en slags psykos. Men inte liksom förlossningspsykos. Nej. Utan en depression, psykos, fast inte, ja.
Och det blir ju bara värre och värre för varje dag. Hon går ner sig totalt. Och det, hela dagarna går ut på att jag ringer i stort sett och hotar läkare. Bara, ni måste sätta igång henne. Hon mår ju bara sämre och sämre. Om hon gör någonting eller skadar sig själv, så jag kommer hålla er jävlar ansvariga. Och vi försöker hitta en förlossningsplats som ska bli gångsatt. Samtidigt så bygger Karolinska om, de flyttar sjukhuset. Så det finns inga BB-platser i stort sett i hela Sverige för de.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Stockholm har spritt ut i Sverige.
Så att alla åker till Gävle och liksom runt omkring istället.
Och Gävle var fullt när vi ringer dit, för då folk redan ringt dit. Västerås var fullt. Så vi ringer runt, det finns ingenstans, och jag bara ser hur Jonna bara går ner sig mer och mer och mer.
Och här började vi bråka jättemycket också. För att alltså här känns det för mig som att ingenting kan rädda mitt mående. Och om det här fortsätter, då kanske inte jag kommer älska mitt barn. För att nu tar det för mycket plats. Det liksom finns ingenting av Jonna kvar. Utan det är bara någonting i min mage som påverkar mitt mående. Som påverkar mitt liv. Som liksom, ja, men det är den som styr hela min kropp.
Så vad gör ni? Vad händer?
Vi åker in med Jonna och hon blir inlåst på psyket istället.
Du blir intagen på psyk helt enkelt?
Ja, på grund av mitt mående. Så där får jag lugnande tabletter. Jag får dela rum med någon annan, vilket jag tycker att det är jättekonstigt. För att, ja, men du vet ju att jag är jätteobekväm med människor jag inte känner. Att behöva då dela samma rum liksom, och där är jag höggravid. Och alltså, allting bara är så jävla konstigt alltså.
Du är i en otroligt utsatt situation där.
Ja, och jag tänker bara så här, aha, nu är jag psyksjuk. Nu ligger jag på psyket. Ska jag föda mitt barn på psyket utan dens pappa?
För de hade ju inga förlossningsplatser. Hon var ju inte inskriven på psyket på det sättet för att hon var, ansågs vara så pass labil eller psykisk sjuk. Utan de hade ingenstans att göra av henne. För det fanns inga förlossningsplatser de kunde lägga henne på så länge.
Men så ville de ju också hålla koll på mig för, på grund av mitt mående.
Men de gjorde det ju inte bättre, för de började ta Jonas mobilladdare och såna här grejer som kunde strypa sig själv med. Och då sätter de ju griller i huvudet på henne, för då börjar Jonna istället tänka, jaha, kan vadå, jag skada mig själv?
Precis, vadå, håller jag på att ta självmord nu?
Fick inte prata med mig, alltså hur länge hon ville, ja, på kvällar. Jag fick inte besöka henne.
Du och jag fick inte träffa varandra.
Nej.
Men gud, vilken otrolig situation att ha i slutskedet av en graviditet som ska vara lycklig. Det här är liksom så här, ett första barn, det ska vara en lycklig tid. Ni ska ju egentligen sväva runt på moln här ju.
Ja, och det var ju det som var så jobbigt, att jag visste ju vad det var som påverkade det, och det var ju att jag inte kände mig fri i min kropp. Jag visste ju att allting skulle ju bli bra bara barnet kom ut.
Hur är det för dig nu, Jocke, att se det här hända?
Jag sitter ju på hotellrummet liksom hela dagarna och ringer till doktorer, till förlossningar, försöker hitta en plats. Jag kan inte sova, liksom. Och hade svettlökar, alltså hela t-shirten var en svettlök kan man väl säga. Jag bytte inte kläder, jag duschade inte, jag var ju helt så här. Hon blev lovad om igen att få en förlossningsplats. Hon åker till, vad heter det? Där du gör tester och grejer. Är det BB?
Nej, förlossningen.
Ja, hon åker till förlossningen. Och
de säger ju till mig, ja men imorgon klockan 13:40 har du fått en plats. Och jag bara,
och vi blir skitglada liksom. Och sen blir det ingenting. Och det där händer om igen. Till slut är det ju som en film. Så jag bara, Daniel, starta bilen. Så jag åker till psyket och hämtar ut henne.
Och då har jag sovit där några nätter och mått piss dåligt. Och de har lovat mig. Och när de väl lovade så kände jag ju hopp. Men när de sedan bröt löftet, och nu fattar jag att det var för att jag skulle känna hopp. Men när de bröt löftet, då åkte jag ner ännu längre än vad jag var innan.
De visste ju att det inte fanns några platser. De försökte ju bara hålla på henne för att hon skulle hålla sig stabil. Så jag river ju upp den dörren där. Det är verkligen som en film. Bara, jag ska ha min fru! Alltså jag är helt galen. Jag har för mig att vi sveper in dig i någon filt så här. Och kör hem till Norrköping igen.
Du räddade henne.
Ja, det var verkligen så. Och när jag kommer in där och ser det här rummet. Jag bara, vad fan har ni gjort med henne? Jag bara, vad har ni gett för mediciner till henne? Jag ska ha exakt lista. Så får jag veta att de har gett henne skitstarka mediciner. Så jag blir helt vansinnig.
Mediciner som gör alltså att jag inte känner någonting.
För jag ringer till henne på kvällen. Och hon ligger och sluddrar. Och är helt som borta. Som en robot och helt borta. Så jag får ju alltså högsta överläkaren på hela sjukhuset att komma ner och prata med mig. Och jag är helt svart i ögonen. Jag bara, vad har ni gjort med Jonna? Nej, jag var helt alltså skogstokig. Jag ringde runt till alla, gjorde så här anmälningar och allting. Men vi har ju fått en stor ursäkt i efterhand. Det gick inte rätt till och de säger det själva. De är väldigt bra på det när de ser att någonting är fel. De anmäler sig i stort sett själva och de startar en egen utredning. Det gick ju inte rätt till, men vad skulle man ha gjort när det var fullbelagt och det inte fanns BB-platser? Så jag kommer ihåg att det finns en bild som jag la upp på min Instagram. Nu sitter jag insvept i baksätet på bilen.
Helt röd näsa.
Ja, röd näsa. Du räddade av mig och Daniel. Och då får vi beskedet på telefon att någon ringer från Norrköping, va? Och säger ja, det finns
jag
en
hade
plats.
Jag hade ju mejlat lite med min barnmorska. Min underbara barnmorska som jag haft i båda barnen. Alltså jag vet inte fan vad jag hade gjort utan henne. Alltså. Och hon förstår ju. Hon är den enda personen. Alltså utanför mig och Jocke och Daniel liksom, som verkligen förstår mitt mående, som bara, men gud, det här måste vi göra någonting åt. Så hon fixar så att jag kan få komma in på förlossningen och sova där, för de vill ändå fortfarande liksom hålla koll. Så Stockholm har skickat över sina papper till Norrköping om mitt mående, vad jag har fått för medicin, dittan och dattan och allt vad det är.
Så ni åker raka vägen från psyket i Stockholm till förlossningen i Norrköping. Och du läggs in där. Och hur mår du då? Kommer du ihåg hur du mår då? Eller är du fortfarande påverkad av medicinerna?
Nej, alltså då mår jag mycket, mycket bättre. Samtidigt så är det såklart jobbigt. Men det bara kändes mer som att från det... Alltså jag ville ju verkligen inte innan vara i Norrköping. För jag hade ju hört så mycket skit. Men det kändes verkligen så här, bara jag får föda. Och det kändes ändå välkomnande där och... Jag fick ett fint rum.
Jag förstår inte heller den här kritiken mot Norrköping. För alltså, det vi upplevde i Stockholm, det var ju mardröm.
Men ni jämför ju med psyket. Ni jämför ju med psyket i Stockholm.
Nej, vi jämför faktiskt med. Vi var ju på förlossningen där också flera gånger.
Jag vet inte om det var att de var så fullbelagda och så stressade att de kanske blev undermedvetet otrevliga.
De var elaka alltså.
Men här i Norrköping fick ett eget rum. Man bara... Är det här bara Jonas eller ligger någon jävel under sängen där liksom?
Men det tror fan det, för de vet ju hur du blir. De bara så här, nu ger vi dem vad de vill ha så vi slipper den här jobbiga jäveln i telefon sen som ringer och skäller på oss.
Jag kan ju hålla på i dagar.
Ja, du har ju räkmacka in på vilken sjukhusinrättning i hela Sverige. Varför alla vet ju det bara. Låt han bara få vad han vill.
Han släpper aldrig.
Säger de liksom, det kommer ta 4 timmar att få vänta i telefon. Jag väntar.
Du bara, 4 timmar, det är ingenting.
Ja, men det är just familj för mig. Du vet, jag har aldrig haft en familj på det sättet med min uppväxt och där. Så det finns alltså jävlas man med Jonna eller mina barn, alltså då är det kört. Jonna vet det. När jag ser att Jonna inte kan skydda sina egna rättigheter, då blir jag ett monster. När jag ser att någon kör över henne eller lurar i henne medicin, så jag bara frågar, men varför tog du det då? För att de sa det.
Vad ska jag göra? Liksom. Vad
var det för medicin då? Jag har ingen aning. Men du sluddrar ju. Ja, jag känner mig konstig.
Men i alla fall, på det här förlossningsrummet så någonting som verkligen var så himla skönt också var ju att de bara, Jonna, om du bara går och lägger dig och sover ikväll, så imorgon på morgonen kommer du få en hinsvepning. Och det var vad jag hade bönat och bett om i så många dagar.
Uppe i Stockholm då alltså.
Jag behöver inte föda. Kan ni bara ge mig en hinsvepning eller någonting så att det bara känns som att någonting har hänt?
Jag tror väl det är vår uppväxt på det sättet som skiljer sig mellan mig och Jonna. För att jag vet att du inte får dina rättigheter om du inte är påläst och kräver dina rättigheter. För annars kommer de bara göra det som är enklast. Är det stressigt eller mycket folk, då kommer de att göra eller ge dig saker som inte är korrekt enligt lagen egentligen, för du har så mycket mer rätt. Men Jonna vet ju inte det och är så snäll och litar, medan jag vet att så här, lita inte på sjukvården, lita inte på socialen. Jag är mer på det sättet. Sen såklart så ska man ju, det finns jättebra människor inom både socialvård och sjukhus. Men med min uppväxt, jag hade inte mött på de människorna. Så jag är ju misstänksam mot allting.
Du vaknar upp då efter första natten på förlossningen i Norrköping och får då din efterlängtade hinsvepning, eller?
Ja, de försökte. Men det gick inte.
Såklart.
Ja.
Varför skulle det gå?
Ja, exakt. Så att då var det bara så här. Jaha, ja. Men jag tror att jag ändå kände så här. Ja, ja. Vi testade i alla fall. Alltså vi försökte. Det var ändå mer än vad som hade hänt på jättelänge. Så då kände jag bara så här. Ja, okej. Ja, men vi försökte i alla fall. Men då började de prata om att. Nej, men vet du vad? Vi ska ringa till en person som är brutal på det här. Hon kommer lösa det liksom. Och då var det så här, okej, okay, ja, nu kanske det löser sig. Och sen så bokade vi även in ett datum för igångsättning. Så då var det verkligen så här, okej, okay, men det är verkligen sista dagen. Och då släppte allting i min kropp. Då var det verkligen bara så här, men shit, det är så nära nu. För då var det verkligen, ja, men jag kommer inte gå längre än så, utan det är då jag kommer sätta sig igång.
Jag får ju samtala Jonna att den här hinsvepningen ska äga rum. Så jag åker ju upp till förlossningen. Och jag kommer aldrig glömma den här doktorn. Sån jävla pondus utan att, alltså, hon var ju inte stor och bastant. Hon var ganska liten, ja, ja, liksom ja. Platinablond, ganska ung så här. Men det var någonting som bara lös i ögonen på en. Att man bara, oh holy shit, henne har jag respekt för. Så var jag verkligen att så här, 1, 2, 3, ha! Det var så sjukt.
Det gjorde så jävla ont.
Ja, hon verkligen sa till Jonna bara, det här kommer göra skitont, nu kör vi liksom.
Alltså, ni vet den här, jag vet inte om, jo, ni måste ha varit med om den smärtan. När det gör så jävla ont att man håller på att kräkas. Ja, så exakt så var det.
Ja, hon var ju ärlig innan, hon sa ju, det här kommer göra åt helvete ont.
Och jag bara, göra på bara. Ja.
Kötta på bara, ungen ska ut. Så den hinsvepningen funkade.
Ja, och det var väl på eftermiddagen va?
Ja,
tror jag. Ja.
På sen, natten
och sen, ja precis, för sen på natten så tänkte jag, ah, äntligen ska jag få sova nu när allting har släppt liksom och bara så här.
Trodde du ja?
Ja, exakt. Det var verkligen bara, fan vad skönt, nu känns det som att allting har ordnat sig.
Så jag får ett samtal på natten och resten är ju historia liksom, där har vi, det är ju där videon tar vid, våran förlossningsvlogg. Det är första scenen med mig i det välkända gröna rummet där. Där jag berättar att nu händer det liksom.
Jag ringer ju till Jocke och han fattar ju typ inte att jag... Alltså han svarar ju i sömnen typ och jag bara...
Jag löser sig.
Jag bara... för jag väntar nämligen. Jag känner att okej, okay, nu är det på gång liksom. Ta 2 Alvedon, hjälper inte. Okej, okay, men och det är verkligen så. Jag hade haft så mycket förvärkar innan. Men det är så stor skillnad på förvärkar och de riktiga verkarna. För att man vet inte förrän man känner det. Och när man känner de här starka verkarna, då vet man verkarna. Alltså, det går inte ens, ja men gud, är det på gång nu? Utan man bara vet. Så jag tänkte, ja men okej, Jocke har nog precis somnat. Vi har haft det väldigt tufft. Han får sova lite till. Så jag väntar och väntar. Och sen bara, nej men nu måste jag nog ringa honom ändå. Så jag ringer honom och säger att vi ska få en bebis idag. Jag ska föda idag. Han bara, hur vet du det? Jag bara, för att jag känner att nu kommer det komma. Ja, se till om jag ska ta ut den.
Jag ja, just bara, så sa jag. Se till om jag ska ta ut den. Så
jag bara, nej, alltså jag tror att den kommer ut av sig själv. Det måste komma nu.
Du hade inte fattat det, hur den själv, hur en nej, jag var ju födelse går till.
Nej, jag var i sömnen. Så jag kommer ihåg när jag kvicknar till liksom. Och river nästan halva sängbordet liksom. När jag kvicknar till. Och då får jag ju panik liksom. Vad ska jag med mig liksom? Och det...
Du hade inte packat BB-väskan.
Jo, den hade vi packat många månader tidigare.
Inte jag då, men Jonna.
Jag förstod att du inte hade gjort det.
Jag hade till och med packat ner tv-spel till Jocke.
Men är det nästan för otroligt för att vara sant nu när ni har väntat så mycket och gått igenom så mycket? Eller var ni redo? Eller kom det ändå som en överraskning?
Man blir redo när det väl händer. Man växer med uppgiften.
Jag tror
man kan aldrig vara redo.
Nej, alltså jag tror att det är svårt för folk att bara så här, nej men jag har inte tid för ett barn nu. Lalalala. Man bara, nej men det vore ju mer konstigt om du levde ett liv som att du hade ett barn när du inte har barn. Utan du blir mogen. En mamma till exempel som bär barnet tror jag blir alltså mogen under så pass lång tid under graviditeten liksom, om man ändrar sig så. Medan en pappa tror jag bara, man knäpper med fingrarna när barnet är ute och då ändras pappan.
Sen finns det ju såklart människor som inte riktigt kommer till ro i sitt föräldraskap och väldigt många barn får en jobbig och dålig uppväxt. Det är ju väldigt många barn i Sverige som kanske önskar att de hade föräldrar som brydde sig på ett helt annat sätt. Så det är ju inte alla som tyvärr växer med uppgiften, men jag hoppas ju att det är så med de flesta i alla fall. För mig var det ju så att jag försökte hela graviditeten förbereda mig på att bli pappa. Men samma sekund jag såg Luna Bell så bara kastades allt runt. Det spelade ingen roll hur mycket du förberedde dig på den här sekunden när hon kommer, för att de känslorna du får då, det går aldrig att förbereda sig på att känna det.
Hur kände du, Jonna, när det hände och Luna Bell kom?
Då var det bara så här, hur kunde jag ens tro att jag inte skulle ha kärlek till dig? Alltså det var så skönt att hon var ute, men det var ju så fantastiskt att träffa henne. Och alltså, jag hade ju föreställt mig att jag skulle vara med om den värsta förlossningen någonsin. Och jag tror faktiskt att det var ganska bra att jag tänkte så, för att nu älskar jag att föda och allting var ju bara bättre än vad jag hade tänkt mig. Även om det såklart gör skitont, det är jobbigt, men vi hade en så jävla bra förlossning och alla barnmorskor och sånt som var med, alltså var så himla duktiga och ja, men allting var verkligen jättebra.
Jag tycker det var så fint hur vi klippte in i förra avsnittet när ni såg stickan. Ska vi klippa in hur det var när Luna Bell kom?
Mm.
Det tycker jag. Jag har sett hur hon ser ut nu, baby.
Ja.
Nu är hela huvudet ute, baby.
Varför skriker hon inte?
Nu klarat, baby. Vad duktig du var. Du är så duktig, baby. Hej!
Åh, det är pappa.
Åh, det är pappa.
Åh, du tröstar henne, baby.
Hej! Lilla Luna Bell. Ja, det vart en Luna Bell till slut. Och som sista ord så vill jag väl bara hylla Jonna och alla andra kvinnor för den delen också, för att vi män kommer nog aldrig förstå vad de går igenom. Och Jonna säger det, jag är inte bra på mycket, men föda barn är jag bra på.
Ja, det är någonting jag är riktigt bra på.
Otroligt. Och återigen sitter jag här och är lite förvånad över att hur fan kan allting hända er hela tiden?
Ja. Men fan vad fina barn vi har fått på riktigt. Alltså,
ja, det är också helt otroligt. Hur kunde de barnen komma från er två? Oss.
Nej, jag är glad faktiskt att allt har hänt oss idag. För vi har tagit oss igenom det. Vi har mognat med det. Vi har blivit starkare. Och man kan skratta åt allt elände idag på ett helt annat sätt. Man har skapat sig en distans. Och genom allt det här så har jag och Jonna byggt ett band som inte går att bryta. Nu kanske du förstår det, varför man hänger med varandra. Så mycket vi har gått igenom. Hur fan sen ska du kunna med en ny människa kunna ens skapa en promille av det? Vi har ju gjort liksom livet ihop, jag och Jonna.
Ja, plus att ingen vill ju förmodligen leva med er eftersom ni är vandrande olyckor båda två.
Ja, så det är verkligen.
Ni kommer ändå inte hitta någon annan.
Men jag brukar faktiskt säga det till Jocke, för när han bara, men gud, det här är så bra. Vi har en så himla bra nyhet här och lalala. Jag bara, don't do that. För jag vet att bara något jävla baklag kommer att bita oss i arslet.
Fast nu har det ju faktiskt, om man senaste året, det har varit mer positiva nyheter än negativa.
Jo, men det är också väldigt mycket...
Ta i tränen.
Ja. Jävlar vad du jinxade det där.
Ja, men det är nog det första året där vi ligger på plussidan med tur.
Ja, men det händer fortfarande väldigt mycket saker. Jag springer fortfarande titt som tätt ut på sjukhuset och dittan och dattan och allt vad det är.
Ja, som ni hör så finns det väldigt mycket att prata om. När vi började den här podden så tänkte jag så här, ja det blir väl 2-3 avsnitt och sen så skiter vi i det. Men det kommer inte hända, för det händer ta med fan saker hela tiden. Vi upptäcker nya saker om det här galna paret som sitter framför mig.
Ja, vi har försökt få ut dig från podden sen avsnitt 3.
Ja, men jag har märkt det. Men det kommer ni inte få, för det är jag som har tekniken hemma hos mig.
Nej, men tack så mycket för att ni lyssnar.
Mm, och tack för all fin feedback.
Ja, tack för alla som smsar mig och säger att det är så bra.
Ja, man blev... Man blir helt slut efter sådana här avsnitt när det är så mycket känslor. Och då kan jag bara tänka mig det här för Jonna som har varit den som krigar sig igenom den värsta fronten.
Men jag kan säga så här att jag hade ju aldrig klarat av att kriga så mycket och alltså allt sånt om inte du hade varit där. För att du är ju verkligen någon som stöttar mig och som bara okej, men bit ihop för jag kommer lösa det här.
Jag kommer nog alltid tänka att jag kunde ha gjort bättre första graviditeten. Det kommer jag alltid känna skuld, vad du än säger.
Men då kanske du inte hade lärt dig på samma sätt.
Ja, men... Ja.
Det är lugnt. Du får ta igen det till nästa graviditet. Det nej, kommer nej, fler nej, nej, graviditeter. Nej, ni behöver nej, inte oroa.
Jag tog igen det till nästa graviditet. Ja. För under Lionels graviditet så var jag med fan grym.
Ja,
då fixade jag allt innan hon ens sa det. Då hade jag liksom sugit in allt från första graviditeten.
Och vem vet, det kanske vi pratar om i ett annat nej. Avsnitt.
Ja, men inte någon mer graviditet.
Nej, det får det vara bra.
Inga mer jävla ungar alltså.
Tusen tack för att ni lyssnar. Ni hittar vår Instagram under sanningen master fram och mail podd@jockejonna.se. Maila om ni har något kul att berätta.
Ja, jag ska säga en sista grej. Den här podden med fågelkvitter, Brandfagel heter den. Så den kan ni söka på ifall ni vill lyssna.
Okej, hejdå.
Sista tips.
Missa inte den. Tusen tack för att ni lyssnade. Tjo tjo.